då var det en kille som, ja, han hade fått sig både en och två par extra innanför västen så att säga. Och så, eller då mötte jag som han i dörren och han som stannade upp mitt framför mig. Men vad har hänt med dig? Och så jag kollade på honom och så skrattade jag bara. Ja, men jag somnade i ett solarie. Och han tittade på mig så här, seriöst? Så nej, sa jag. Så sa jag bara, nej, det var en explosion på jobbet. Ja.
Hösten 2011 gick allt åt helvete vid en kalkugn i Luleå. Gustav Zeppelin fick frätande kalk och kokhet ånga rakt över sig.
Det gick lite så, men när jag fick den här första tanken dö, då var det som bara att jag gick sönder. Alltså den smärtan, det går som inte ens att beskriva, det på så konstigt sätt. Alltså det gör så ont. Och sen blir det som, ja men tänkte jag, ja, alltså dör han, då tänker jag, då hoppar jag. Alltså jag tänker inte leva utan han. Och sen blir det som, det gick det som över till att nej, men han kommer inte dö. Det finns inte en chans till att han dör. Det är liksom Gustav, han dör inte.
Vi sänder Kalkungsolyckan och kärleken. En dokumentär av Malin Winberg.
Nu ska vi hålla på med metallurgi. Värma och kyla.
Gustav Zeppelin är nästan alltid i sitt garage. Det står typ 4 hojar här inne. De flesta är väntan på att byggas ihop. Han håller på och meckar. För att köra, det kan han inte längre.
Jag drömmer nog sjukt mycket om det nattetid. Men och sen så dagdrömmer, det är ju klart. Huvudet cirkulerar ju bara kring det. Och så länge jag inte kan köra själv så cirkulerar det kring vad jag vill göra mer om. Alltså vad jag vill bygga till eller ta ifrån eller vad man ska säga. Jag har som inte riktigt världsbäst kraft i händerna heller. Planen var väl egentligen att få en kompis att hjälpa till att banka in de här jävla. Händerna börjar verka ganska fort, både när de blir kall och när man bankar. Dels så har de ju som tag i huvudet då från de delarna som inte har varit bränd och lappa igen liksom där det har varit bränt. Och sen så har de ju, ja, amputerat fingrar och sånt där som har varit liksom, för det var ju som bränt in till benet. Sen så har de ju bara jobbat med att hålla en igång.
Idag är Gustav 23 år. Han lever tillsammans med frun Pernilla som är 1 år yngre. De bor i ett rött hus med vita knutar som ligger i den lilla byn Möran, drygt 3 mil utanför Luleå.
Alltså nu behöver jag verkligen en tröja.
En tröja, men vet du, det är en hund. Här.
Det spelar ingen roll.
Vi sätter oss vid det stora köksbordet i mörkgrå sten. Och Gustav och Pernilla vill visa lite bilder och en film från deras bröllop i somras. Först så ser vi en film från kortegen. Längst fram en Cadillac som följs av 20-talet motorcyklar.
Vi hade ju som lite rock'n'roll 50-tal, alltså som det stuket på bröllopet.
Sen visar de en bild där Pernilla håller Gustavs brännskadade hand i sin. I handflatan ligger ringarna.
Ja, alltså egentligen kanske när man har fått sina ringar på fingrarna brukar man ju oftast ta en bild sådär när man håller ihop dem eller något. Men vi kunde inte riktigt göra det, så då stoppade vi ringarna i hans handflata. Och så håller jag om hans hand då. Så den tycker jag är fin.
De träffades och blev tillsammans när Gustav var 16 och Pernilla 15 år.
Först hade vi då, gick vi på samma skola och sen hade vi gemensamma kompisar. Och sen blev det, ja, vi vart kompisar och skrev på MSN och ja. och sådär. Och jag var faktiskt ganska blyg. Så jag hittade på, han ville ju att vi skulle vara med varandra. Men jag hittade på massa ursäkter om att jag skulle till min farmor. Och jag skulle till, ja. Så det blev som inte, men han fortsatte som är där i, tror det tog 6-7 månader innan jag kom av med honom första gången. Jag var jätteblyg. Så han stod ju faktiskt ut med det där och väntade i 7 månader. Och sen då, ja, var vi med varandra en dag. Eller vi träffades som på en fest där. Och sen var vi med varandra dagen efter och då var vi som tillsammans.
Sen när Gustav fyllt 19 och Pernilla 18 så flyttade de ihop i en lägenhet här ute i Mörön. Gustav hade hoppat av gymnasiet för att kunna tjäna pengar till motorcyklarna.
Jag låg i startgroparna på att köpa min första Harley och det var ju, och den var ju i delar, så jag behövde ju, och jag visste ju att det kommer behövas mer grejer. Men att göra ett schysst dagsverke varje dag och tjäna in pengar, det är ett ganska stadigt sätt att, och nära min hobby, så då var det ju, det var det som var mitt huvudskäl till att jag hoppade av.
Gustav fick jobb på bemanningsföretag och hans uppgifter varierade varje dag. Mäcka, mura, svetsa. När jobbet ringde så var det bara att tacka ja. Och Pernilla, hon gick sista året på vårdprogrammet på gymnasiet och var snart färdigutbildad undersköterska.
Jag pluggade ju. Och sen han jobbade ju dag och natt. Det fanns som inget stopp. Och sen, ja, han gick ju som både dag och sen kunde han gå på natt. Så att det kunde ju bli sån här dygnsjobb.
Vad tänkte du då? Om livet? Är det så här det ska vara resten av livet?
Ja, alltså jag tänkte som inte så mycket egentligen på det, tror jag. Utan det var mer att, ja, jag tyckte han var duktig som jobbade. Jag var ju lite sur. Jag tyckte att han kunde vara hemma och liksom säga nej, att vi klarade oss ju faktiskt ändå. Det var ju inte så att vi var tvungna att vända på varenda korvor. Men det ville ju inte han, utan han ville ju jobba. Han ville ju tjäna pengar. Och han är ju ganska aktiv människa, så han tycker ju också om det där med att jobba och vara på jobbet med sina arbetskompisar. Och sådär.
De hade bara hunnit bo ihop i en månad när Gustavs telefon ringer måndag morgonen den sista oktober 2011. Den här måndagen hade Gustav lovat att han skulle vara ledig. Pernillas mamma fyllde år, så de skulle åka till stan, shoppa en present, äta lite god mat, ja men bara vara tillsammans helt enkelt. Men telefonen bara ringer. Den slutar inte att ringa den där morgonen.
Och då såg jag att jag tjuvkikade. Och då såg jag att det var den här Patrik. Och då först tänkte jag att nej, men jag säger ingenting. Att det får vara. Men sen när han fortsatte ringa då fick jag ju som veckan till slut och säga att det är Patrik. Och så sa jag, men kommer nu ihåg, du, vi ska vara ledig. Men den han svarade så hörde jag bara att jajamän, nu ska jag vara där. Kommer, typ. Så då vart jag sur, lite sådär. Men fasiken, vi skulle ju ha ledigt, men då sa han, ja men vi hinner ändå. Vi hinner allt. Så vi får ju då till stan, sprang runt där och vi skulle hinna ut och äta på restaurang. Och ja, men ja, vi hann ju köpa en födelsedagspresent åt mamma. Men vi fick äta på korvgubben. Och sen var det bara att åka hem och lämna mig. Och så åkte han själv på jobb. Jag hade en känsla som var lite sådär konstig att, men jag hade mer sådär oro över att han skulle krocka med en älg. Eller han var sådär så stressad. Ja, det var som att jag hade någonting. För jag sa, nu spänner du fast dig. Och riktigt sådär hönsig. Så jag hade, och så ringde jag han som två gånger på kvällen där. Och frågade så att allting gick bra. Och så då fanns det som det är någonting. Att det är någonting som inte stämmer. Men då när vi pratade så lät han då så glad och ja, nöjd. Så då var det som ingenting.
Det är ett kvällspass som Gustav blir inringd på. Han ska till en av kalkugnarna som drivs av Nordkalk ute på stålverket i Luleå. I de här stora ugnarna så bränns kalksten som sedan används för att rena stål.
Och så, ja, vi visste som inte riktigt vad som skulle göras. Och så kom man dit. Och så, ja, men man kom in och det är ju, ja, det är ju ett skitställe det där. Alltså det är ju, ja, men kalken är ju som torr och irriterande både för liksom för huden och i, ja, men luftvägar och allt sånt där. Och sen så kom ju då arbetsledaren och hämtade mig och visa. Och då hade de andra som kom igång och då visade han vad som skulle göra. Så det var ju liksom, vi skulle staka med ett kopparrör ner i ugnen. För det var som en stor kalksten som satt fast. Och ja, vi skulle ju hacka och spola löst den där med vatten.
8 killar ifrån 4 olika företag rings in den här kvällen. En av dem är Erik Lövgren och han reagerar på att de skulle spola vatten för att få loss kalkklumpen.
Jag var rädd att det skulle hända någonting. Jag hade en dålig känsla. Jag ifrågasatte det där, men då fick jag höra att jag skulle inte bry mig så mycket, utan de visste vad de... Att det var praxis över hela världen och allt möjligt. Och var det så att det inte passade så kunde jag ju gå till dörren.
Kalkugnen ser ut som en stor stålcylinder. 7-8 meter bred och 6 våningar hög. På 5:e våningen, allra närmast ett uppskuret hål rakt in till ugnen. Där står Gustav och en annan kille, Johan Lövrot. De spolar vatten och hackar med ett kopparrör för att få bort den här kalkstenen som orsakar stopp i produktionen för Nordkalk. Plötsligt hörs en dov duns.
Och sen så small det ju som bara till, så var det ju bara dåna. Och då luften fylldes ju som med, ja, ånga och kalk och ja, det var liksom bara vild panik för ångan där var ju liksom, det var ju som överhettad ånga, det var ju mer explosionsånga, så det var ju, tror det var uppmätt i att det var kring 200-300 grader den där ångan. Så alla sprang ju som vilt omkring sig och alla tog sig som ut, förutom jag då som, jag vet inte om man var tjurig och tänkte stanna lite längre eller, ja, men jag sprang då in i grejer och sånt där och till sist så hade man ju som ingen aning varför man var längre. Och ja, man jobbar ju som för att ta sig ut, men till sist så då rann ju som luften bara ur en. Och då hade man ju som ingen kraft att ta sig ut längre. Och då till sist så fick man ju som bara lägga sig ner och ge upp. För då var det ju för varmt, man hade inte fått luft på för länge. Så till sist var det som, ja, då la man sig ner och gå upp. Och sen så tog det som ett tag, då hade de ju hört mig där inne. De som hade hunnit ta sig ut, de som hade varit på övervåningen. För där var det som inte, det var inte samma smäll där uppe som det var. I och med att vi stod vid hålet. Och då kom ju de in och hade som försökt lyfta upp mig. Och han hade tagit tag i handen och så. Så hade han bara fått tag i ett par handskar, trodde han. Men egentligen så var det som all huvud och allt som hade runnit av händerna när han tog tag i. Men så de hade liksom fått lyfta upp mig i kläderna och så ta ut mig därifrån. Och jag kommer som inte ihåg någonting av det. Det jag kommer ihåg är att vi började, alltså att vi var i trappen på väg ner. Och ja, det var som bara vild panik och kaos och folk sprang åt alla håll och kanter. Och det var, ja.
Frätande kalk och kokande vattenånga sprutar ut ur hålet. Kalken fräter, äter sönder allt. Erik Lövgren är på markplan och hämtar batterier till en pannlampa. Han är precis på väg upp i trappan mot ugnen när det smäller.
Och det enda man såg, det var bara ett vitt moln utav allting. Och att man hörde skriken, alltså paniken hos människor. Och det enda man tänkte det var att ta sig upp så fort som möjligt. Men det hjälpte inte att springa hur fort man än sprang så. Nej, det var otrevligt. Panik. Jag har inga minnen av något annat än att vi står i kontrollrummet. Och jag försöker få... I och med att de var så täckta med kalk, de såg ut som några degklumpar, bägge två. Så jag försökte få hitta någonstans och duscha av dem. Så den här kalken inte håller på att fräta på dem hela tiden. Så att man fått spola bort det här överskottet. Jag vet inte hur man ska förklara det. Det är som att titta på en Hollywoodfilm, en zombiefilm. Alltså skinnet bara släpper och... Ja, det är bara äckligt alltid.
Sju personer drabbas. Fem av dem får lindriga skador. Johan Lövroth får så pass allvarliga bränn- och frätskador att han dör några veckor senare. Gustav Zeppelin får 55%iga brännskador och svävar länge mellan liv och död.
Här. Den 28 december. I kväll känner jag mig så ledsen och arg. Arg på Nordkalk. Deras misstag har vänt upp och ner på vårt liv. Våran start på livet blev tufft. Jag saknar dig så mycket. Jag saknar att du håller om mig. Jag saknar dina kloka ord. Jag saknar ditt skratt. Allt. Du tycker allt är så orättvist. Men jag vet att allt kommer bli bra igen. Det finns inga andra alternativ. Kärleken övervinner allt. Vi har så många drömmar vi ska uppfylla. Sen när du blir frisk igen.
Pernilla läser ur dagboken som hon skrev till Gustav när han vårdas på sjukhus efter olyckan. Han ligger nedsövd i nästan 2 månader.
Alltså, invändigt är ändå skriven med rosa som rubriker och bläck då. Och sen är det en massa rosa hjärtan som jag klistrar fast och ibland är de röda. Och så när jag skriver att jag älskar honom och sånt som jag alltid avslutar med efter varje... Ja, efter varje inlägg höll jag på att säga. Men då är allting rosa. Vi ska vara så glada över att du fortfarande är med oss. Och det är jag. Lite fingertoppar och ärr, älskling. Det är egentligen små saker. Men hela tiden önskar jag att jag kunde ta bort ditt onda. Ge dig all min energi och att jag kunde packa med dig hem. Men vet du... Du har tagit dina första steg på cirka 2 månader och jag är så stolt. Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
Gustav är brännskadad nästan överallt. Huden skiftar i rött och rosa. Den enda yta som inte är brännskadad det är där han har haft t-shirt och kalsonger. Resten skadat. Han har inga hår på huvudet och ansiktet är sönderfrätt. Ögonlocken byggs upp helt på nytt. Synen är svårt skadad. Läkarna blir också tvungna att ta bort hans fingrar. Kalken gav aldrig upp. Fortsatte fräta sönder benen.
De hade ju amputerat medan jag låg ner i sövd. Det var ju liksom de första veckorna där. Och så jag hade ju ingen aning. Och sen så det var ju, de hade ju sagt det till mig att ja, de hade amputerat och det. Och att ja, de hade amputerat till första leden. Och jag räknar ju liksom utifrån och in. Men de räknar inifrån och ut. Så man var ju så här måttligt förvånad. Och sen när jag började se lite grann och kunde se och kolla på händerna och bara, jaha, okej, det var så de tänkte. För jag hade ju som tänkt liksom den här yttersta delen där nageln sitter. Men det var en Ja, vad blir det då? Första leden utifrån, eller inifrån och ut.
Gustav måste nu lära sig livet helt från början. Att gå, stå, sitta, äta, prata, ja, allt.
Det var ju som sjukt frustrerande just det här. Alltså man gick ju verkligen tillbaka till barnstadiet liksom. Och det var ju, ja, det var ju ganska frustrerande när man var 19 bast och liksom håller på att lära sig det där igen. Ja.
Vad var svårast att lära sig?
Alltså det var, alltså svårast, det var fan att pricka käften, alltså när man inte såg någonting, och liksom hålla en gaffel på ett vettigt sätt innan man hade lärt sig hur händerna fungerade, eller vad man ska säga. Det var, ja, det var jobbigt. Och sen ska man ju dessutom få fast käket liksom på gaffeln utan att man ser den. Det är också tålamodsprövande.
Men i rummet på sjukhuset så är det nästan alltid musik på. Gustav försöker snabbt lätta upp stämningen i det här kala rummet.
Och då höll jag på och jag tog in några 2-3 steg och sådär. Och sen så var det musik på så jag började som bara... Och, så, och hon bara, ja, du har inte börjat gå än ordentligt, men du har redan börjat dansa. Och så här, jo, fan, satan hemma i byn, du vet, de kallar mig för John Travolta i byn, för en jävel på att dansa. Det var ju självklart lögn, men det behövde jag inte berätta åt dem. De var ju tvungna att ha något kul, så då kunde man ju lika. Då kunde,
och lekte med respiratorn, ja. Så det kom så. In rusen så här, typ krisbarsom.
Höll andan i respiratorn.
Så den började
tjuta och larma och grej. Vet du hur tråkigt jag hade? Ligga sängbunden med respirator. Kunde inte prata med någon. Kunde bara ligga så här. Jag såg ingenting heller. Jag låg fan bara och lyssnade på folk som gick in och ut. Folk som kom in och pratade. Man fick nicka och skaka på huvudet. Då hade man så jäkla tråkigt. Så då började jag hålla andan ibland. Så här. Och då kom det in världens kristeam. Du vet, de trodde ju att jag hade slutat andas då. Och så kom de in och så bara... Efter någon gång så bara...
Så Gustav, var alltid... så jag bara, håller du på jävlas här nu?
Då
bara... De bara log han hela ansiktet. Jag bara, vet Gustav, du kan inte hålla på så här. Det funkar inte. Det blir för fan pinsamt.
Sen började Gustavs 20-årsdag närma sig. Och det var inget snack om saken. Han skulle skåla högt hemma med kompisarna och familjen. Inte på sjukhus.
Då hade han ju som mål att... Han fyllde 20 den 13 mars. Så hade han som mål att gå själv in på Systembolaget. Så han tränade som tusan till det där. Och så han gick själv. Fast hans pappa var med då. Och så hade han vagnen så där. Men han gick bara med själv. Han hade ingen rullstol eller någonting. Nej, så fick han köpa sin öl.
Fick han visa lägg då?
Nej, han har aldrig behövt visa lägg på Systembolaget. Så han var lite sur då, han inte fick visa lägg. Men... ja, det var roligt.
När Gustav lämnar sjukhuset så är Pernilla snart färdigutbildad undersköterska. Hon gick ju vårdprogrammet på gymnasiet. Därför bestämmer hon sig för att hjälpa till på alla sätt hon bara kan när Gustav äntligen får komma hem igen.
Så att det har ju som varit jobba, plugga, ta hand om Gustav, se till att han har fått ta sina mediciner som var, så där, var de 32 mediciner per dag hade han ju från början, och spruta och så omläggningar av sår. Och sen orolig har jag varit. Det har ju varit de här medicinerna. Jag somnade ju med fass varje kväll. För jag tänkte att jag kan ju, om jag ger fel, då kan jag ju döda han, kändes det som. Och det var ju morfin och det var ju blandat allt möjligt. Så det var ju lite jobbigt. Men tog på mig medicinerna och omläggningen, för att jag kände att nej, Gustav ska inte behöva ha en okänd människa här som är och pillar i hans huvud eller på hans ben. Alltså. Så att då tog jag på mig det. Och avbokade mest hela tiden den där distriktssköterskan. Så hon aldrig komma. Ja.
Vad tänker du då, liksom, hur har ditt liv utvecklats och förändrats och så här, sen det som har hänt?
Egentligen när man är 17-18 kanske man inte ska behöva känna sig som 30 eller 40 och behöva känna att man har det ansvaret, men det blev ju så för mig. Och sen även fast Gustav blev frisk så var jag ju ändå inte den som får ut på fest och så där, för att jag hade ju inte orken till det. Så att det påverkade väl mig på det sättet att jag inte var riktigt tonåring och vart väl mer tant.
Brom. Det är nu vårvinter 2015 och det har gått över 3 år sedan den svåra olyckan. Gustav och Pernilla har precis varit och handlat middag och det är Pernilla som kör. Gustav ser fortfarande så pass dåligt att han inte kan eller får köra.
Men hur mycket saknar du att köra bil då, Gustav?
Typ jättemycket, särskilt när man åker med vissa. Jag är lite hetsigare när jag kör. Lite mer. Jag är lite mer bråttom, så att säga. Jag har alltid bråttom. Oavsett om jag har bråttom eller inte, så är jag alltid bråttom. Jag tar ju allt som oftast inte har bilar framför mig.
Saknar du hur Gustav kör då, Pernilla?
Nej, jag känner mig ganska trygg när jag kör. Men det kan vara, det hade ju varit lite skönare om han någon gång kunde köra. Nej, för vi är ju lite osams ibland när jag kör. Ja. Och sen hittade jag ju inte så bra. Så det är som bättre på att han hade kört.
Kör som en 22-årig pensionär.
Ja. Men jag kör ju sällan i stan. Jag har ju mina fasta punkter då jag far. Så när jag ska till stan, då inte vet jag vilken fil jag ska ligga i och allting.
Jag kör som en gammal kärlek.
Men hur är det då att jämt vara beroende av att det är Pernilla som ska köra eller någon annan som ska köra, vart du än ska?
Ja, det är ju riktigt jobbigt. Det finns ju en anledning att man tog körkort från början. Ja. Alltså man behöver ju nästan det för att bo här ute eller där ute. Just, ja. Det är ju så. Man har ju liksom 3,5 mil var fan man än ska. Liksom bara grannbyn är en mil bort.
Det är inte alltid bara
så jävla. Du tänker på de där andra. Hade du de frågorna?
Ikväll så serveras det pastakuddar fyllda med kantareller och så parmaskinka och vitlökssås hemma i huset i Mörön. Och för det mesta så är det Gustav som står för matlagningen.
Det är lite besvärligt att koka de här jävlarna. Det blir som en jävla frysbombong.
Han lyfter kastrull och durkslag helt utan problem. Han har lärt sig att använda händerna, hittat nya grepp med fingerstumparna som är kvar.
Det kanske händer att jag hjälper fast jag egentligen inte vet om det, för att det är mer en vana. Tidigare var det ju med det här med att äta. Han var ju tvungen som... Ja, han kunde inte skära till exempel, för att han visste ju inte hur han skulle hålla händerna. Han visste ju som inte vilket grepp skulle han använda sig av. Han hade ju knappt något grepp alltså. Så då var det som att skära och kanske ibland hjälpa han och mata han. För att han hade som ingen styrsel, han såg ju ingenting. Så han visste som egentligen inte var skaffaren, kanske var till 110%. Så det var ju som, men nu är det som att allting bara sker på automatik.
Det enda som Gustav fortfarande har svårt med är synen. Visst, den har blivit bättre sedan olyckan. Han är långt ifrån blind. Men det är omöjligt för honom att köra hoj.
Därför så är ögonoperationen som snart väntar superviktig.
Alltså det låter ju för jävla konstigt, men det är fan bland det enda jag vill. Det är bara att köra. Och det, jag vet inte, alltså det, jag körde ju, eller jag hade ju hoj, körde hoj och så vidare. Men alltså inte, jag körde inte så här överdrivet mycket då liksom. Men det är väl först när man vet att man inte kan det då. Men jag tror ju nu, alltså hade jag kunnat köra nu så då hade jag ju kört, ja.
Mil och åter mil.
Jo, men jag tror att jag skulle nog mer eller mindre bo på hojen om jag kunde köra.
Men vågar ni hoppas någonting nu då?
Nej. Tror inte man ska hoppas för mycket, men blir det nu succé så, ja, alltså succé är ju att man kan börja köra igen.
Mm.
Så länge det inte blir leder till att man kan köra igen så har det inte blivit någon succé.
Vad har du gjort för någonting nu då?
Håller på att tillverka skärmslag.
Och vad är skärmslag?
Skärmsdag.
Efter maten så är Gustav i garaget igen. Hans kompis Jonas har nu kommit förbi. De ska mäcka lite.
Från svingen och sen över.
Har du gjort det till nu eller? Är det där?
Jag tillverkar en liten mall.
Gustav har varit sjukskriven ända sedan olyckan. Varit rätt rastlös. Nu, våren 2015, så har han precis börjat föreläsa om arbetsmiljö. Men annars så hänger han mycket med sina kompisar.
Typ ta en fyrhjulingstur hit upp till Boträsk och fiska och dra upp en eld. Och jag bara sitta och snacka skit med kompisar. Det är jävligt trevligt. Det är liksom, då mår man riktigt bra. Då är det liksom inte det här heller. Jag menar, om man ska någonstans till exempel, då är det ju alltid det här, ja men jag kan ju inte köra till exempel, och ja men om man ska fara och käka någonstans, då blir det det här, jaha, vad fan står det på menyn, vem ska läsa menyn åt den, och så, ja men så det blir ju det där då. Men just sådana gånger det är liksom, jag kan fortfarande elda, jag kan fortfarande kasta med ett kastspö och ja, sådär, så då det funkar det.
Försäkringen har betalat ut 1,2 miljoner kronor i ersättning för vanprydande är. Men ännu har ingen ställts till svars för själva olyckan i kalkugnen. Och utredningen går långsamt. Flera företag är inblandade och resurserna ifrån polis, åklagare och Arbetsmiljöverket räcker inte till. Det var först hösten 2014 som tre personer delgavs misstanke om arbetsmiljöbrott genom grovt vållande till annans död samt grovt vållande till kroppsskada. Och så har ett företag underrättats om att det kan bli aktuellt med böter. Våren 2015 är det oklart när och ens om det blir någon rättegång. Från företaget Nordkalk, som var ytterst ansvarigt för arbetet vid kalkugnen, har det i stort sett varit tyst sedan olyckan.
Man blir som så sjukt irriterad över att de, ja men bara renolade jävla ynkryggar, alltså riktigt, ja men, inte bara kan säga att okej, de behöver inte ens ta på sig skulden och säga att vi gjorde fel, utan de kan bara säga att nej, det är någonting som har gått fel och vi får ju liksom se vad det är som har gått fel. Och ja, det är jättetråkigt att det har hänt, men istället för att bara, nej, inget fel, nej, allting har gått rätt till, nej, så har vi gjort för. Förstår inte alls hur det här kunde hända. Medan det krävs liksom en handfull telefonsamtal för att få reda på hur korkat det är.
Vad tycker du om det då?
Ja, det är välkänt citat det där, att pissa mig i huvudet och låtsas att det regnade, lite så det känns. Att de liksom, ja, nej, vi har inte gjort något fel, och nej, du vet, så här, det är helt normalt, det är liksom, det är helt normal procedur det där, så där har vi gjort många gånger. Men de kan inte visa någonstans på vars de har gjort det förut, och de kan inte visa någonstans på att det är normalt. Och alla andra man pratar med säger att det är ren och skär idioti. Ungstillverkaren sa liksom att Det står liksom handboken till den där ugnen att för att vistas kring ugnen ska du ha vissa utbildningar. Det var ju utbildningar som vi inte hade. Det var liksom första grejen. Sen andra grejen var liksom, alltså just det här med vattnet kring och i ugnen. Det var ju en strikt jävla nej nej. Och här hade de liksom beordrat oss att spola in flera kubik vatten. Och det var liksom, du fick inte gå in med en vattenhink i princip. Och det var liksom, ja. Ja, nej. Och de säger liksom att nej, det är inga fel gjorda här. Men jag vet inte, jag tycker det finns ganska många uppenbara exempel på att det var fel. Jag är ju ett och sen gravstenen i Pite är ju en annan.
Men hur mycket tänker du då på att han faktiskt dog den där dagen? Eller liksom att det var ju några veckor senare, men...
Ja, alltså det är många som frågar så här, ja, men om jag har dåligt samvete för att jag överlevde. Och det har jag inte, men alltså det känns sjukt konstigt och obehagligt och, ja, men ledsamt och tråkigt och allt sånt där, att, ja, men att det var en som jag var med och jobbade med som dog liksom. Om han inte dog bredvid mig så dog han ändå liksom i samma veva. Vi gjorde samma saker och ja, man känner ju själv att man känner sig sjukt tacksam över att man klarar sig. Man känner ju sig sjukt förbannad över att den liksom rena idiotin, alltså ren och skär idioti och ignorans från ledningen och de liksom som styrde, de som satt bak i spakarna, att de liksom klantade till sig så otroligt mycket så att mitt liv vart upp och ner vänt och en liksom en i sina unga 20 år måste stryka med. Och det var bara för att de skulle liksom lyckas klämma några extra kronor ur det där jävla projektet.
Ja, för man ska inte glömma att det här var en så pass allvarlig olycka att en ung kille dog. Johan Lövroth, 24 år. Inte ens när han låg och kämpade för sitt liv hörde Nordkalk av sig till hans familj. Men det gjorde Erik Lövgren, en av underentreprenörerna. Han som var på bottenplan och hämtade batterier när olyckan hände.
Det är det sämsta man kan göra. Att det överhuvudtaget inte säga någonting. När jag fick prata med Johans föräldrar också när han låg nere i Uppsala, så de hade inte hört ett ord från Nordkalk. Det var det första kontakt de fick, det var när jag hade ringt och sökte upp dem. Kommer inte ihåg vad vi pratade om ens en gång. Men de var upprörda just över det här tystnaden.
Ingen ansvarig på Nordkalk vill ställa upp på en intervju. Den nuvarande kommunikationschefen skickar ett uttalande via mail. De beklagar det inträffade men hänvisar till förundersökningssekretessen.
Det man tänker på egentligen är att allting har ju skett på grund av lite pengar. Att det ska tjänas in till vilket pris som helst. Rent vansinne. Men så är det ju med alla arbetsplatsolyckor. Vad var det som egentligen gjorde att de sätter folk att göra som det vansinnes jobb? Och när man får höra att det ska vara en praxis runt om i världen och att så gör man. Men att de blåljuger på det viset. Och sen inte vågat erkänner. Det tyckte jag var det svagaste. Men det gick väl bra. Tiga ihjäl allting.
Väggarna i tatueringsstudion är fyllda av tattoskisser, dödskallar, pinuppor, hjärtan med svärd igenom. Gustav har precis börjat tatuera in en massa hojskrot på höger axel.
Den här tror jag man kan köra ganska, man kör tema som är mer hojprylar och så kan man göra dit lite
ja, men det är ju
gammaldags rörtänger och skiffnycklar och ja, så roliga, det är en skruvmejsel istället kul, men visst kan man göra en skruvmejsel också. De är inte så roliga.
Nej, men alltså det går ju att ha som bara för att skäla yta eller något.
Precis.
Planen är att täcka båda armarna med tatueringar. Täcka över ärren. Tatueraren Micke, det är också han som har gjort de tatueringar som Gustav redan har på vänster arm. Norska och finska lejonet, en död viking och så någon död hojåkare.
Du gjorde väl den där först?
Ja.
Och det var som ett litet experimentläge.
För att se.
Inte hur det skulle fungera med skinnet då när det är så pass skadat. Så man vet ju inte om det... Men det funkar ganska bra, måste jag säga. Det, här är det ganska stor helyt också. Mm. Så där, så, ja, det verkar ju fungera i alla fall. Det är kul.
Men hur tänker du på att liksom från en dag till en annan, från en sekund till en annan, så har hela ditt utseende liksom förändrats?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag har väl som inte... Det har inte varit mitt största bekymmer. Alltså... Ja. Nej, det har inte varit största bekymret. Största bekymret har ju varit att... Ja, om man säger... Själva livet runt omkring har blivit så förändrat. Det är det som har varit som mest utmärkande. Sen så det är ju klart... Det kommer ju fram mycket så här folk och frågar. Eller, ja, och barn som kikar och sådär. Men det stör mig inte riktigt. Det är...
Han är lika vacker som alltid, tycker han nog. Det finns en, ja, han brukar säga det att den enda brist han har, det är brist på brister, så att det håller han kvar vid. Så när han har inga problem med sitt utseende, eller det enda som han har problem med sin syn, det är det han är sur över och lite ängslig över, men inte utseende eller någonting annat.
Men du känner att det är genuint, det liksom han menar det? Det är inte som en försvarsmekanism att säga
Nej.
Så?
Nej, han menar det tror jag på riktigt. Alltså det, Gustav är sån. Alltså, jag tror han är inte så brydd så. Alltså nej. Han älskar sig själv oavsett om han är brännskad eller inte, eller hår eller inte. Alltså, det finns som ingenting som kan hindra han från det.
Med hans kropp och hur han ser ut idag och sådär, finns det någonting där som har varit svårt för dig att vänja dig vid?
Nej, alltså nej. Det har blivit så, det är som så vant allting. Och på något sätt så, eftersom att han låg så länge på sjukhuset och det vart bara bättre och bättre och bättre, så blir det som en successivt att det har varit jättedåligt och så blir det bara bättre och bättre och bättre. Och så glömmer man lite bort så här, ja, men hur såg han ut tidigare? Han, med sin personlighet så blir han ändå, ser han ändå ut på något sätt som han gjorde då. Alltså det är mycket personlighet som gör hur man är utsidan också, tycker jag. Så det då, hade nu Gustav blivit en helt annan person och stora personlighetsförändringar, och då hade det inte varit samma person som jag blev kär i. Men nu när han är fortfarande samma, då är det ju, det är skillnad på utsidan men inte på insidan, och när insidan är densamma så blir som utsidan densamma också. Konstigt, men ja. Så då glömmer man som bort.
Den första omgången tatueringar på höger axel är snart klar. Och när Gustav sitter där i tattostolen så börjar han berätta om ögonoperationen. Den där superviktiga ögonoperationen som han precis har kommit hem från.
Nu i Linköping, det var riktigt på måndagen, då gjorde han ju samma grej som han har gjort tidigare. Alltså bara som skrapa på ytan.
Mm.
Men på torsdagen, då tog han först droppa i lite bedövningsdroppar. Sen kom han med spruta, och så stack han spruta fyra gånger i ögat och bedövade. Och efter han hade gjort det så tog han med en pincett och drog i ögat och klippte med en sax. Alltså, jag kan lova dig, man låg riktigt.
Operationen gick bra, men hur bra synen blir, det vet man inte än. Ögonen måste få tid till att läka. Men kanske så kan han köra motorcykel snart. Nu är det mars 2015. Gustav var precis fyllt 23. Och tillsammans med en kompis så har han styrt upp en riktig födelsedagsfest.
Hipp hipp hurra för Gustav Grunda och Jonas Heike.
Han lever!
De lever! Hipp hipp hurra! 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 Det är
Hur snygg var vi? Jag tror inga kompisar här. Jag fick komma, jag fick komma hit på nåder. Jag hörde att det fanns sprit så då åkte jag hit.
Att Gustav har inga kompisar utan alla är ju bara med för medkänslans skull. De tycker synd om man har han är brännskadad så det och man vill ju gärna vara där och ställa upp.
Vad säger du om den här? Har du någon kommentar?
Robert Jansson är en av Gustavs, eller Grodan som han också kallas, närmaste kompisar. De har känt varandra ända sedan dagis.
Det var väl lite konstigt namn. Det var att träffa honom första gången efter olyckan. Så känner man inte igen Grodan eller... Ja, man såg inte att det var han när man såg på honom. Och så var det när man träffade honom, i alla fall jag första gången, så pratade han inte med sin egen röst. Utan då hade någon talventil. Och det lät ju inte som Gustav. Men man hörde på sättet han pratade att det var Grodan, det var samma humor och... Ja, men det var hans ord. Och det var... Ja... Det var då man förstod att det var samma kille man pratade med. Fast det inte såg ut som han.
Hur tycker du att han har klarat av det här då?
Otroligt bra. Men jag är nästan mer imponerad över hans dam, Pernilla. Att hon har stannat kvar och... Det är hon som har ställt upp mest för Gustav, tycker jag. Hon var ändå så unga när det hände. Det tycker jag är det mest starka.
Kan du förstå det då?
Nej, nästan inte. Utan... Nej, men hur gammal var Grodan? Han var kring 18-19 års åldern. Och kunde älska någon så mycket då. Då vet man som att det kommer hålla hela livet. Så det är mest imponerande.
Hon har ju som betytt, alltså hon har ju som betytt allt. Det har ju varit, ja men har hon inte varit med så är det enda som alltid varit och, alltså hon har ju alltid dels peppat och sen så har hon ju som varit jävligt tålmodig. För jag har ju inget tålamod och liksom, ja, när mitt tålamod har trytit så har hon ju varit som håller sig lugn och bara det löser sig. Och jag var arg och tyckte att det är ingenting som kommer lösa sig. Men så har det löst sig.
Är man riktigt kär och älskar någon väldigt, väldigt högt, då gör man verkligen allt. Alltså det finns som inget annat. Alltså det finns som ingen... Jag hade aldrig en tanke på något annat. Alltså det är helt sant. Det fanns som inte... Nej, jag skiter i det här. Och det är ju för att jag älskar han så mycket. Och ja, jag vet inte. Han är ju speciell. Det är väl det. Jag vet inte. Ja. Det är lite svårt att beskriva. Han är ju allt. Typ. Eller ja, han är ju allt. Men alltså, han är verkligen allt på riktigt. Och då gör man allt också.
Du har hört Kalkungsolyckan och kärleken. En dokumentär av Malin Winberg. Medverkande Gustav och Pernilla Zeppelin, Erik Lövgren och Robert Jansson. Ljuddesign Kalle Andersson. Producent Helene Alm.